och välkomna Magdalena Eriksson, för detta Chelsea-backen, numera Bayern München-backen och landslagskapten många gånger, till podden Närkampen. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Det är bra. Lite sliten från matchen igår, men annars är det bra.
Målskytt igår igen.
Ja, vad händer? Nej, det har varit speciellt för mig nu att göra så mycket mål. Det har inte när jag senast hade så här många mål på en säsong, så det är kul.
Det kommer med rutinen.
Ja, exakt.
Bra panna på den.
Exakt. Bra leveranser också, ska man säga.
Härligt. I närkampen, då börjar man med en uppvärmning där jag kör lite par påståenden och du ska få avsluta dem. Är du beredd?
Ja.
Jag mår som bäst när jag
Har vunnit en fotbollsmatch och spelat bra.
Något jag tycker är viktigt där.
Människorna runt omkring mig. Alltså att ha bra människor runt omkring mig, både i fotbollssammanhang men också privat.
För mig kan det vara svårt att hantera.
Motgångar, alltså förluster, skador. Mycket sånt som man utsätts för inom fotbollen, liksom sämre prestationer.
Några av mina största drivkrafter är?
Älskar att vinna. Älskar att utvecklas. Och känslan att göra någonting tillsammans med människor man tycker om. Så att vinna tillsammans med ett lag och ha utvecklats som ett lag, det är väl det absolut bästa.
För mig betyder fotbollen?
Det är mitt liv. Alltså jag har ägnat mitt liv åt det. Jag lever, andas fotboll varje dag. Så att det är allt.
En händelse som har haft stor påverkan på min karriär?
Oj. Jag tror faktiskt säsongen när Emma Hayes gör mig till lagkapten i Chelsea. Jag tror att mycket går att spåra tillbaka till det beslutet hon tar. Och det betyder väldigt mycket för min karriär.
Så att prestera behöver jag?
Må bra i mig själv. Ha ett självförtroende och en trygghet i mig själv. En tro på mina egenskaper och vad jag kan göra.
Ett beslut eller agerande jag idag ångrar är?
Oj, jag ångrar väldigt, väldigt lite i mitt liv och i min karriär. Men kanske alla de gångerna jag vann gula kortligan i min start på damallsvenskan.
Den jobbigaste perioden i mitt liv var?
Jag hade en tuff period där jag hade varit skadad. Kände mig osäker i mitt fotbollsspelande och skulle komma in i en OS-turnering där jag hade egentligen haft 6 veckors skada inför den tiden. Där kände jag att jag tappade mig själv lite och tvivlade på mig själv.
Något jag strävar efter att uppnå är?
Jag fortsätter min personliga utveckling. Alltså att hela tiden jobba med mig själv och förbättra mig själv. Jag vet att jag kommer aldrig uppnå perfektion för mig själv. Men att hela tiden liksom hitta sätt att bli ännu tryggare i mig själv och få ut ännu mer av mig själv. Sen vet jag inte exakt vad det är för någonting. Men det är det jag strävar efter.
Var uppvärmningen klar? Hur var det där då, Magda?
Det var bra. Det var en del djupa frågor och tvungen att liksom tänka till lite.
Är det någon som du så funderar på efterhand eller tyckte det var svårast?
Jag skulle säga alltså just att hitta liksom en mörk eller en tung period. Jag tycker att det finns liksom ingen period i min karriär som har varit definierad tung. Men det går liksom hela tiden upp och ner, tycker jag. Och det är det som är så skönt med fotbollen, att liksom du kan gå från att vara här uppe till liksom här nere, och det kan vara en skada som gör det eller några sämre prestationer, och det är väldigt liksom färskt allting i fotbollen.
Jag tänkte ändå på du lämnade ju tjänster förhållandevis nyligen efter många år där det också var, tog upp det som ett minne där du var lagkapten. Så i mina ögon känns det som ganska anmärkningsvärt flytt. Hur var det?
Men för mig så kändes det liksom, man börjar känna i sin kropp och i sitt huvud att här, snart är det dags för en ny utmaning. Och man börjar också räkna ner på sin liksom klocka. Man har inte så många år kvar i sin karriär. Och då kände jag att okej, mitt kontrakt löper ut snart. Det här är ändå det perfekta tillfället att få uppleva någonting nytt. Alltså utmana mig själv igen. Liksom komma ur min comfort zone och testa gränser på en så pass hög nivå som jag vill att det ska vara. Och ändå ha några år kvar att liksom bevisa mig i den nya klubben. Men för mig handlar det bara om det. Att utmana mig själv igen. Och verkligen liksom, ja, testa ett nytt land. Ny typ av fotboll.
Så att det var givet för det. Det var det du var ute efter. Och det var liksom du som aktivt liksom sökte dig till den nya utmaningen.
Ja, men det skulle jag säga. Alltså att det är klart att det är inte så enkelt som att bara tänka så. Utan det var väldigt, väldigt svårt beslut att lämna Chelsea först och främst. Jag såg mycket fina minnen i Chelsea och hade så många fina år. Men jag tror ändå att man som fotbollsspelare och människa utvecklas jättemycket av att testa sina gränser, testa nya saker, utmana sig själv. Och min tanke var att det var det jag ville. Och det var det jag var ute efter. Men det var ett svårt beslut. Och det tog liksom tid att landa i det. Men just med facit i hand så känner jag att det har varit bra för mig. Det har varit otroligt utvecklande att testa ett nytt land och testa sig själv igen. Och känna att man fortfarande kan komma till ett nytt ställe och fortfarande prestera. Och komma in i det ganska fort också.
Tänkte på Emma Hedsborg ändå så gav dig bindeln där. 2019 tror jag. Och sen var du också lagkapten. Är det liksom svårare beslut att lämna då? Du har fått ett stort ansvar.
Mm. Ja, men det tror jag. Jag tror liksom, dels så har binden ju, ger ju binden ett större ansvar. En större liksom roll i laget. Och man förväntas kommunicera mycket med tränaren. Och gör också olika liksom officiella uppdrag för klubben och sådär. Men jag vet inte om det var just längden jag var i Chelsea. Eller om det var kaptensbinden. Men någonting gjorde att jag växte mig verkligen extremt tajt med supportrarna till klubben. Och just klubben i sig. Och allt det häftiga som klubben gör. Och hur mycket man har liksom varit med och bidragit till damfotbollens utveckling. Både i England och i världen. Så att det är mycket som gör att jag känner mig starkt kopplad till Chelsea. Och vilket gjorde beslutet mycket tuffare såklart. Samtidigt som jag var helt övertygad om att klubben skulle klara sig fint utan mig. Och visste att det fanns många liksom ledare i laget som skulle vara redo att liksom ta över stafettpinnen när jag lämnade.
Men så efteråt då, det gick inte så långt och så kommunicerade Emma Hayes också att hon skulle lämna klubben. Det är inte så att du tänkte, men det där hade vi kunnat gjort tillsammans i så många år.
Nej, alltså det är ju, vi har ju våra egna liksom processer och våra egna beslut att fatta och det var ju inget, Emma fattar sina beslut separat och jag fattar mina separat, men jag tror att hon också känner precis som mig att hon är också väldigt mycket för personlig utveckling och att testa sina gränser och jag tror att hon också känner att det är dags för henne att testa något nytt och se hur hon klarar av ett nytt uppdrag i en ny miljö.
Daniel, nu tillhör Bayern München som vi var inne på inför här och fick vinna igår och göra mål, men just att planen personlig utveckling, vad är det som gör att du känner att en ny stad, en ny klubb, vad är det som utvecklar dig? Du är ändå så pass rutinerad, tänker jag.
Ja, men det är just det, tror jag, att man har varit så pass länge i fotbollen. Jag var i Chelsea i 6 år. Jag gillar inte känslan av att stagnera eller bli bekväm eller för trygg, vilket jag tycker dock inte det var så i Chelsea, för att det hände så mycket grejer varje säsong och ligan blev så pass mycket bättre. Men det är något annat på att liksom bara ryckas ur sitt sammanhang, sätta sig in i ett nytt sammanhang. Hitta strategier för att liksom, okej, hur ska jag bete mig i början? Hur ska jag liksom passa in så fort som möjligt? Jag hade 1,5 veckors försäsong, sen var säsongen igång. Och så var det liksom direkt in och prestera och anpassa mig till ett nytt lag. Ny tränare, ny röst, nytt spelsystem. Alltså, jag tycker att det är extremt, man lär sig väldigt mycket om sig själv. Man lär sig vad man behöver tweaka på, vad man behöver bli bättre på. För att liksom kunna anpassa sig ännu bättre. Och jag känner bara att det gör någonting. Och när man liksom har kommit igenom den här flytten och kommit ut på andra sidan så känner man sig otroligt stärkt. Och man känner liksom att självförtroendet är ännu högre. Så kände jag när jag gick från Linköping till Chelsea. Och så har jag också känt det nu när jag gått från Chelsea till Bayern München.
tänkte du inne på det inför att du sa att klockan går lite grann och du sa jag ska göra den här flytten. Hur ser du på, så var befinner du någonstans i din karriär idag?
Nej, men jag är extremt medveten om att mina dagar räknar. Nej, låter dramatiskt, men vi skrev ju jag skrev ett 3-årskontrakt med Bayern München. Och nu har jag liksom snart genomfört 1 år av det 3-årskontraktet. Då kommer jag vara 33-34 när det kontraktet går ut. Och så får man ju utvärdera sin situation då, känner jag. Det är liksom, det är en ny situation att hela tiden nu liksom känna, okej, ett kontraktslut kan innebära ett karriärslut. Men det behöver det inte. Det kan. Det beror helt på vad man har för motivation, hur man mår i kroppen. Allt sånt där, vad man har för möjligheter. Så att det är en ny situation. Jag tror att det kom när man kom, alltså fyllde 30, så kom de här tankarna direkt.
Nej, då får man 30-årskris.
Lite så är det ju. Våra karriärer, det går ju dessvärre inte att hålla på i all evighet. Även om jag gärna hade velat det. Så nu blir det ju liksom att utvärdera kroppen, motivationen, allting. År för år och se hur länge man vill fortsätta. Jag känner mig också faktiskt taggad på karriären efter fotbollen. Vilket också känns kul. Det känns inte läskigt, utan det känns också spännande.
Men vad gör ändå med dig att du säger att du är så fullt medveten? Pratat med andra spelare som inte vill tänka på det. Men det låter som du tänker på att det är ett par år kvar. Vad gör det med dig?
Ja, men jag är en planerare och jag gillar att ha liksom... Ja, jag vill ha en plan. Så jag vill ha liksom en struktur i så här. Okej, jag har det här. Jag har mina 3 år här. Kanske potentiellt några fler år kvar i kroppen. Men vi får se. Och sen efter fotbollskarriären är slut. Då vill jag ha liksom en hyfsat bra plan på vad jag vill göra. Hade jag inte haft den planen, då hade jag blivit stressad. Då hade jag fått panik. Så att jag tycker det är gött att känna att jag har landat i att jag kommer vilja fortsätta att jobba inom fotboll på något sätt. Och känner mig motiverad att gå över i en annan roll i fotboll. Alltså från spelare till ledare eller inom en organisation på något sätt. Så att det känns kul att ha landat i det. Men det är såklart att det känns lite läskigt och lite tråkigt. Men känner jag har ju fortfarande några år kvar att njuta.
En annan spelare, tänker Nadine Kessler, hon slutar ganska tidigt. Ja, hon blir utsedd världens bästa spelare. Hon leder hela UEFAs fotbollsdamsektion numera. Är det någonting som du skulle kunna tänka att göra?
Ingen aning. Jag kommer jobba kvar i fotbollen, det är jag helt 100% säker på. Men i vilken roll och på vilket sätt, det tror jag kommer liksom att landa i efter. Och då tror jag det kommer handla om att behöva testa olika roller. Jag är också jätteintresserad av tränaryrket. Jag tycker att vi behöver fler kvinnliga tränare i damfotbollen, fler tränare som har erfarenheter från en egen spelarkarriär. Så att det känns inspirerande. Men det känns också inspirerande med att jobba inom en organisation eller en större roll där man kan vara med och bidra till att föra damfotbollen framåt. Alltså, jag är öppen för förslag.
Jag tänker att, hur kan du vara så pass säker att det är just fotboll? Du sa att du lever fotboll, du har gjort det i ditt liv, du vill ha nya utmaningar. Men fotboll vill du stanna i? Vad som gör det?
Men jag känner liksom det är det här jag kan. Alltså, jag är intresserad av mycket och hade säkert kunnat bli något annat, men jag tycker att det är så jäkla kul. Det är väl framförallt det. Liksom min kärlek till fotbollen och glädjen till fotbollen har liksom varit en konstant genom hela min karriär, oavsett hur jag har mått och hur det har känts och hit och dit. Så liksom jag alltid älskat fotboll och det har varit nog en av mina största drivkrafter också. Jag tycker att det har varit himla kul. Jag tycker också att det är kul att titta på alla möjliga typer av fotboll och tänka fotboll och analysera. Och sen så att jag känner att det är det här jag kan och det är det jag vill fortsätta med.
Tänk ändå bli kopplad med det till ledarskap. Du beskriver ju kanske att vara fotbollstränare eller vara jobba i en organisation. Och det är väl någonting som i alla fall jag förknippar med dig. Ett väldigt, väldigt starkt ledarskap. Alltså ganska tidig kapten i Chelsea. Haft mycket ledarroller. Alltså, vad kommer liksom, den där ledar... erfarenheten kommer från det, men vad kommer ledarkompetensen nu på?
Jag vet inte exakt. Alltså, jag tror att Min pappa var tränare för mig när jag var mellan 6 till 13 år. Så väldigt liksom formativa år. Och där, han gillar liksom att uppfostra, han har tydliga liksom värderingar och moral, hur man ska vara och bete sig i en grupp och hur man ska liksom hjälpa andra. Och jag tror att där liksom formades de värderingarna. Liksom, hur beter man sig i ett lag, hur beter man sig i en grupp. Så jag tror att mycket alltså att jag tackar honom för faktiskt. Han liksom sa alltid det att man ska behandla andra hur man själv vill bli behandlad. Om man ska göra, ska man säga, man ska leda med, som ett exempel. Direkt översatt från engelska, lead by example. Men det har alltid varit hans liksom kärnvärderingar. Och det tycker jag på något sätt är bland det viktigaste för en ledare. Att se alla, känna in alla, kunna sätta sig in i alla situationer men också liksom se till att man själv gör det som man kräver av andra.
Kan du inte utveckla det? Så hur är Magdalena Eriksson som ledare?
Ta mycket ansvar. Alltså för min egen prestation, alltså väldigt höga krav på mig själv. Väldigt noggrann med mitt eget spel och försöker ha en så hög lägstanivå som möjligt. Men sen kräver mycket av liksom min miljö och min omgivning och försöker hela tiden tänka på saker som vi kan bli bättre på eller som kan göra att vi kan utvecklas. Och det mänskliga perspektivet som jag känner att det är den delen jag har utvecklat mest i mitt ledarskap från liksom kapten i Linköping till kapten i Chelsea. Kapten i Chelsea, då förstod jag hur viktigt det är att du har en spelartrupp på 23 i princip A-landslagsspelare. Där 11 spelare och 11 stycken tränar röven av sig. Men får liksom inte den speltiden. Men man vill ju att de också ska förstå hur viktiga de är för vårt lag. Så den delen av mitt ledarskap tycker jag utvecklades i Chelsea just. Att förstå att alla är lika viktiga i ett lag. Alla spelar sin roll i att vi till slutändan liksom i maj lyfter den där pokalen. Och det är också någonting som har blivit en stor liksom kärnfråga för mig, att få alla i ett lag att känna sig värdefulla.
Och jag tänker just ledarskapsbiten, du känns ganska målmedveten liksom. Finns det några delar där som du känner att det där vill jag fortsätta utveckla inom just den delen?
Men jag tror att det handlar om att aldrig bli, alltså inte bli för bekväm. Så säg om vi spelar bra med Bayern München och vi vinner och allting är okej, att inte bara nöja sig med det. Att liksom hela tiden peppa sig själv och peppa laget att hitta utvecklingsområden i mitt eget spel, men i mitt samarbete med backlinjen till exempel, med målvakt eller i vårt lag som helhet. Liksom, hur kan vi ta oss till nästa steg? Och det är någonting som, där går man också upp och ner beroende på hur sliten man är mentalt och hur motiverad man är och sådär. Men det tycker jag liksom man har fått en nytändning i det nu i och med klubbskiftet. Återigen, liksom personlig utveckling, lagets utveckling. Hur kan vi bli ännu bättre som lag?
Lyssna på det, tänkte jag när du bytte förening. Att du liksom fick den, som jag gissar, naturliga ledarrollen i Bayern München. Var det första träningen? Eller tog det ett tag? Hur funkar det nu?
Nej. Nej, men det tar ju ett tag. Alltså, för mig är det viktigt att det sker naturligt. Och det är också viktigt för mig att bygga relationer innan jag går in och liksom, så här gjorde vi i Chelsea, eller så här tycker jag vi ska göra. Alltså för mig var det första perioden i Bayern München, då ville jag liksom vara som en svamp och bara suga in liksom, okej, hur gör ni här? Alltså hur ser era rutiner ut? Vi har en fantastisk kaptensgrupp på 3 spelare som jag ser väldigt mycket upp till och som jag tycker sköter det superbra i Bayern München. Så att det handlar liksom om att hitta min roll i det och vad kan jag bidra med i det. Så att det har kommit naturligt. Det kom liksom steg för steg och nu känner jag att jag har en jättebra roll som jag trivs med. Där jag har bra kontakt med Glodich som är vår lagkapten som är en fantastisk person och väldigt mycket liknande värderingar som mig själv. Också bra kommunikation med vår tränare Alex som också är en extremt driven tränare som hela tiden vill att vi ska bli bättre och han är aldrig nöjd. Så att det känns som att jag har hittat en bra roll i det.
Jag tänker om vi kopplar din roll då till svenska landslaget, där du också varit kapten då och då. Jag visste att det var en av flera, men jag har också haft andra kaptener. Som, hur ser du, har du sett på din ledarskapsroll där?
Ja, men det är lite annorlunda i ett landslag. För att man är liksom samlad i de här 10 dagarna och så splittrar man igen. Och man har inte så mycket tid att liksom... Det är inte på samma sätt en process som i ett klubblag där man kan jobba vecka in, vecka ut och man kan förfina detaljer. Utan i landslaget blir det mer så, okej, vi samlas i 10 dagar och vi ska prestera direkt. Och hur gör vi det på bästa sätt? Så att egentligen så försöker jag bara vara den jag är hemma i klubben. Alltså ta med mig det i landslaget. Men att såklart ha min roll i landslaget har ju växt med de senaste åren. Så nu är jag en av de mest erfarna, mest seniora spelarna, och då handlar det för mig om att ta ännu mer ansvar, att höras mer och guida liksom de här lite yngre tjejerna som kommer upp. Så att det är någonting jag börjat aktivt tänka mer och mer på de senaste åren, att ta ännu större plats liksom. För att det är också så, vi hade många äldre spelare när jag kom upp som tog den platsen, men ju fler av dem som försvinner så behövs det fyllas upp liksom av andra.
Jag har hört många gånger att det är så enormt bra stämning i svenska landslaget. Det var en framgångsfaktor. Och jag tänker, finns det någon motsägelseförhållande till den här goda stämningen men också den kravställningen som krävs för att tävla mot de bästa i världen?
Ja, men det har vi faktiskt pratat en del om i våra... Vi har en idrottspsykolog som är med oss på varje samling, Rasmus. Och där pratar vi ibland att liksom... Det här med att ha för bra stämning kan göra att det kan bli obehagligt när man känner att man behöver säga ifrån eller ryta ifrån. Men för mig så handlar det om två olika. Jag tycker man kan ha en bra stämning och behandla varandra med respekt och ha det gött utanför fotbollsplanen. Den kan vara konstant. Det spelar liksom ingen roll. Men på planen, där tycker jag man ska ha extremt högt i tak. Alltså det är... I de miljöerna trivs jag bäst när man liksom, jag kan skrika och rita till på en träningsplan och veta att tjejerna liksom förstår att jag menar väl. Jag vill bara att vi ska bli bättre. Jag kan till och med ha en diskussion med någon på planen. Man vet att när man kliver av planen så lämnar man det där. Så att det är en utvecklingspunkt som vi har i landslaget, att vi ska bli ännu bättre på att rita ifrån och ställa krav på varandra. Jag tycker att vi jobbar på det och vi kommer närmare, men såklart när man tappar erfarna spelare eller kommer in yngre så förstår jag också att det är klart att de inte ska komma in och liksom ställa krav direkt. Men det är det vi jobbar på.
Det blev lite rubriker efter senaste samlingen där. Jag tror att Kosovo Aslani som sa till att tyckte att Rosa Kafadjo också måste jobba med sitt försvarsspel, kom ut efter anfallet. Är det kravställning eller är det ett bra ledarskap enligt dig?
Alltså, det är roligt att jag läser inte media, så det här är jag ju liksom helt, det har gått förbi mig. Så att jag vet inte exakt vad som har sagts och inte. Men jag tycker att, jag kan inte svara på den här enskilda situationen, men jag tycker att det är en sån typ av dialog man behöver ha i ett lag. Alltså att, Kossa har ju spelat i damlandslaget, jag vet inte hur många år, 15 år kanske. Har extremt mycket erfarenhet. Och Rosa kommer in nu och en fantastisk spelare och spännande spelare, men det är klart att hon ska ha Kosse som sin mentor och lyssna på vad Kosse har att säga. Det är givet. På samma sätt som jag kan hjälpa de yngre mittbackarna som kommer upp att liksom dela med mig av min erfarenhet. Sen vad som sägs i media och inte, det är klart att det är en individuell situation, men att vi äldre spelare är liksom mentorer för de yngre spelarna. Det är jätteviktigt, och det är också viktigt att de yngre spelarna ser oss som mentorer och, vad ska man säga, värdesätter det vi har gått igenom och den erfarenheten som vi har, för att vi sitter på extremt mycket kunskap.
Det tänker jag ganska naturligt att de äldre leder de yngre på något sätt, men det är ett ganska intressant landslag. Nu började du bli de erfarna när du var där, Kosse är fortfarande kvar, men det fanns andra erfarna spelare, men det är några av er som har spelat med så länge. Samma fråga där liksom. Ni har sett varandra, ni har mött varandra liksom. Hur är ni mot varandra? Tänker du och Kosse exempelvis som kan ni liksom, kan ni leda varandra på det sättet?
Absolut. Alltså jag och Kosse är extremt olika som personer, och jag tror att vi är en ganska bra mix om man ska se i våra ledarskap. Att Kosse leder mycket i sitt spelstil, att hon har liksom ett ett högt självförtroende, en hög tro på sig själv och en självklarhet i det och i den rollen. Och ja, men frispråkig, cool person tycker jag. Och jag ja, är ju väldigt liksom reflekterande och kanske inte har liksom samma grund självförtroende som Kossa har, men har växt av liksom erfarenheter jag har fått och förtroendet jag har fått från Peter. Och jag tror att tillsammans så kan vi se liksom en hel grupp och ja, hjälpas åt i vårt ledarskap.
Självförtroendet är det verkligen så. Jag tänker, när jag pratar med dig genom åren, känns det som att du har väl, enligt mitt sätt att säga det, väldigt gott självförtroende.
Ja, det kanske det jag utstrålar, men det är nog det jag har, att jag har tagit tid för mig att liksom verkligen känna att jag förtjänar att vara på den högsta nivån, att jag är tillräckligt bra för att vara på den högsta nivån. Det har inte kommit, för mig är det självförtroendet har kommit efter att jag har varit på nivån. Den fanns inte där innan på något sätt. Det har hela tiden blivit lite chockad över att jag har kommit så långt som jag har kommit på något sätt. Så att jag kanske utstrålar mer självförtroende än vad jag har, men självförtroende har varit en grej jag har jobbat mycket med under min karriär, med mig själv, och gör fortfarande, ja, måste jobba med det fortfarande mycket.
Jag har hört det någon annan gång du berättade om din karriär, som det är många som startar ett stadslag och liknande. Det fanns ännu större talanger, men du har varit inne på själv att din största talang kanske är just viljan att utvecklas. Kan du ha någonting, vad tänker du att det har gjort med dig, att du har fått jobba så hårt över en längre tid?
Men jag tror att det är, alltså det är det som är en grund i att jag kanske inte har det här grundsjälvförtroendet, för att jag är väldigt hård mot mig själv och har alltid varit det. Jag har blivit mycket, mycket snällare mot mig själv med åren. Men när jag var yngre så ja, gjorde jag ett misstag som ledde till mån. Då kunde jag liksom vara hemma och gråta en hel kväll. Känna liksom att nu är det över, så nu är det slut. Alltså det var verkligen, jag kunde ta extremt hårt motgångar. Så det har jag verkligen fått jobba mycket med. Och jag tror att det är för att man är liksom perfektionist, man vill så himla mycket, man vill utvecklas hela tiden, och så kan det ibland bli att det går lite i överstyr. Så var det i varje fall när jag var yngre. Nu är det mycket, mycket bättre. Nu har mycket liksom större grundtrygghet och grundsjälvförtroende. Men det är klart att det kan födas av att man inte alltid har blivit sedd som den största talangen, även om jag var såklart en stor talang och viktig spelare i min moderklubb Enskede där jag växte upp. Men det har tagit tid att liksom få den här riktiga tryggheten.
Och där att du pratar om familjen, men jag tycker också du har pratat en hel del om, du tar ganska, tycker jag, ganska mycket ställning i ganska stora frågor genom din karriär. Så var kommer den drivkraften ifrån?
Jag tror igen att faktiskt att mycket går tillbaka till, alltså dels min uppfostran generellt, men min pappa, han har så tydliga liksom, vad ska man säga, han har verkligen integritet, och det är någonting han har fört vidare till mig och min syster, att liksom det är väldigt, väldigt viktigt att stå för det man tror på. Och ja, det har han sagt till mig många gånger också nu under min karriär, att han tycker att det är häftigt att jag vågar stå för det jag tror på. Så det måste komma därifrån, att det har blivit en grundvärdering igen.
Jag tänker att lever i en ganska komplicerad värld. Liksom stora frågor, och du som förebild ska ta ställning på den. Liksom. Hur tänker du kring när du verkligen tar ställning och när du inte kanske duckar i en annat läge? Vad är det som gör att du bestämmer att göra vad?
Nej, det har inte varit så mycket strategi bakom det, utan dels så ställs ju vi, framförallt damfotbollsspelare, får ju väldigt mycket tunga frågor i media, där vi inte tvingas ta ställning, men där vi hamnar i situationer där vi har möjlighet att ta ställning. Och där det blir ett val för varje individ hur mycket man vill säga och hur mycket man vill ta ställning. Så att den möjligheten har ju getts ganska mycket under åren, för att vi är de vi är och vi får mycket frågor. Så att det har inte varit någon strategi från min sida, utan jag har liksom mina hjärtefrågor. Jag har det jag verkligen brinner passionerat för, och får jag frågor om det så kommer jag säga vad jag tycker. Jag vet ju vad jag står och jag vet vad jag vill få ut av det jag säger. Sen hur en, mer, en, vad ska man säga, hur en tidning eller mer media väljer att vinklare och rubriksättare, det är liksom utanför min kontroll. Men jag vet ju i mig själv så är jag ju trygg i vad mitt liksom budskap var och vad mina värderingar är. Så oftast har det känts okej. Okay. Klart att ibland känner man att det känns orättvist och man tycker att folk har ja, extremt höga krav på en och missuppfattar en. Men för det mesta så tycker jag att, ja, att jag har varit stolt över att jag vågar säga ifrån och ta ställning.
Tänkte vi gå tillbaka bara kort till landslaget. Du var ju tillbaka efter skada sist här och så har ni fortsatt en ganska häftig trupp eller grupp får man säga. Vad säger du om den utmaningen?
Ja, men det var ju nog tuffast möjliga i varje kategori, kändes det som vi kunde få i den där lottningen. Så det är otroligt, vad ska man säga, inspirerande matcher, häftiga matcher, men också tuffa matcher. Alltså, vi är väl medvetna om att vår väg till EM kommer bli tuff. Och nu nästa samling mot Irland blir otroligt, otroligt viktig för oss. Speciellt med tanke på förlusten senast mot Frankrike. Och där blir det upp till bevis för oss att vinna en sån match som vi måste vinna.
Ni har just enorma framgångar i senaste mästerskapen. Så diskuteras det där med kopplat ta medaljer och pricken över i'n, det där guldet som alla pratar om. Hur ser du liksom, när du ser tillbaka?
Ja, nej, men det är klart att det skulle vara lätt att sitta liksom och älta en OS-final eller älta en VM-semifinalförlust och sådär. Men jag vet att vi i varje mästerskap vi har spelat i så känner jag mig så trygg i att vi har gjort allt vi har kunnat för att nå så långt vi har kunnat. Och så vad det har landat i, om det är ett OS-silver eller ett VM-brons, så har vi, alltså i min värld, liksom, vi kunde inte ha gjort någonting mer än vad vi gjorde. Och det är så det är i fotboll. Gör man allt man kan och så ser man hur långt det räcker. Och i de här gångerna så har det varit OS-silver och VM-brons, men jag är otroligt stolt över de prestationerna. Mycket med tanke på hur vi har gjort det. Alltså hur vi har tätt oss mot varandra, hur vi har gjort det som ett lag, hur vi har hållit ihop under de här turneringarna och också hur vi jobbar i landslaget generellt, när vi liksom hela tiden pushar varandra att bli bättre. Den kulturen vi har skapat i landslaget. Så jag ångrar ingenting, men ett guld hade jag hade tackat nej till ett guld, men jag tycker fortfarande två VM-brons, två VM-silver eller OS-silver är otroligt starka prestationer.
Det finns ju framtida mästerskap. Och som sagt, du har de där medaljerna i prisskåpet och ni är både ledare men också många skickliga spelare. Så hur går snacket i laget och hur tänker du kring liksom, de kommande mästerskapen?
Alltså, det är ju ett så extremt kortsiktigt perspektiv man har i fotbollen. Så att, liksom, fram tills nu, alltså, i höstas var mitt enda fokus var Nations League OS-kval. Och så blev det inget OS. Nu har mitt enda fokus varit okej, EM-kval, Nations League. Och sen när vi har tagit oss igenom det, då kommer jag börja tänka på EM och potentiella möjligheter. Men om jag ska bara spekulera fritt så tycker jag ju det känns otroligt spännande med den yngre generationen som är på väg upp nu i landslaget. Det är ju verkligen spelare som spelar på en otroligt hög nivå redan, som har, ja men, kan bli ännu mycket bättre. Och samtidigt som du säger så har vi kvar liksom 93-generationen, 96-97-generationen som också är otroligt duktiga. Så att det är klart att det finns fortfarande stort hopp kring, alltså, damlandslaget och framtiden för damlandslaget.
Hur bra är det här landslaget om du liksom tittar på relation till övriga?
Oj. Också jättesvårt ju, för att jag själv har ju förändrats så mycket, så det är svårt att jämföra. Men jag tycker att vi har ett extremt homogent landslag just nu i att det är väldigt många tekniskt skickliga spelare, fysiskt starka spelare, så att vi har liksom en kvalitet inom laget att spela den typen av fotboll som Peter vill att vi ska spela. Den finns där. Det känns otroligt häftigt att den finns på alla positioner och plus på alla de positioner som inte startar. Så finns det liksom en andra spelare där som är redo, som också har det i sig. Så att, vi har stora möjligheter. Och det känns häftigt.
Gå tillbaka där vi började, när vi fick lite uppvärmning där. Då pratar de en del om vad vi behöver för att prestera. Då pratar de mycket om familjen. Vill jag utveckla det? Vilket sätt är det viktigt?
Bra energi. Där är Pernille otroligt viktig. Alltså, hon och jag har växt tillsammans liksom, från att vi var 20 år i Linköping och ja, men båda väldigt färska och framförallt jag med som sa, pratat om tidigare, inget superstarkt självförtroende och att liksom jobbat med sig själv nu 10 år senare så är vi där vi är och vi har gått igenom det tillsammans på något sätt. Så att ha henne där som ett stöd har ju liksom, det har gjort mig extremt stark och det stärker mig fortfarande. Men också ens familj, ens vänner, ens lagkamrater. Att ja, få vara runt bra människor. Det är otroligt viktigt.
För Pernilla, du spelar också numera i Bayern München. Och det var det självklart för er att det skulle bli så?
Det var inte självklart, men vi vet att vi har kommit till en punkt i vår karriär där vi vet att det är då vi presterar som bäst. Vi var i ett annat stadie när Pernilla lämnade till Wolfsburg och jag lämnade till Chelsea. Då var vi mer i en stadie där man gick efter det som fanns där då för en. Vi var i olika skeden i våra karriärer. Och sen så hamnade vi i Chelsea tillsammans och kände att det är så här vi får ut det bästa av oss själva. Att spela i samma lag. Sen hade det inte funnits möjlighet för oss båda att gå till Bayern München eller för oss båda att gå någonstans. Då är det såklart att vi inte hade valt ett sämre alternativ bara för att få vara tillsammans. Men vi tycker att Bayern München var ett perfekt alternativ. De behövde en förstärkning där bak, de behövde förstärkning där fram. Det är fortfarande ett av Europas bästa lag, så att det kändes perfekt.
Tänk ändå på den stöttningen som ni har varandra som elitspelare på allra högsta nivå båda två. Du var inne på det själv att om några år kanske karriären är slut. Tänker du att det där hänger ihop någonting i varandra? Som att ni spelar båda två eller att ni gör olika beslut där sista åren. Många spelare gör ju väldigt, bestämmer sig väldigt, ja, olika sätt om man vill avsluta en karriär.
Ja, men det tror jag kommer att bli väldigt individuellt. Det kommer verkligen bero på så många olika faktorer också. För mig är det ju så här, har jag motivationen och tycker jag att det är kul? Och hur mår min kropp? Det kanske är mina tre liksom, viktigaste frågor som jag kommer att börja ställa mig själv när jag känner att karriären är på väg att ta slut. Nu känner jag fortfarande att liksom, motivationen är på topp. Kroppen mår bra efter skada och sådär. Så att, men det kommer att vara det jag ska utvärdera. Sen kommer Pernilla ha andra frågor att ställa till sig själv. Så där får vi se. Det kommer att bli helt individuellt, tror jag.
Om den där frågan, det var också en medieger, din tidigare tränare Majs var inne på det ju, om att det är problematiskt, sa hon, med relationer i ett lag, även bland spelarna, om vi vill ta tillbaka det. Liksom, vad tänkte du när du hörde det?
Men min första reaktion var att jag blev väldigt chockad just när Emma säger det. För att det sa jag också när jag fick frågan tidigare, liksom att vi har aldrig upplevt något problem tillsammans med Emma. Och vi har ändå jobbat tillsammans, jag och Pernilla och Emma i 3 år och jag med Emma i 6 år. Så att jag tror att, ja, som du sa, hon har ju också tagit tillbaka uttalandet och jag tror att det blev fel helt enkelt. Men nej, det är inget problem som jag har upplevt. Sen är det såklart att du kan ha problem med individer i ett lag. Och om individer hanterar saker och ting på ett oprofessionellt sätt så är det en helt annan sak.
Ja, du var inne på det här med ledarskap och jag vill bara stanna där för jag tänker du som har varit så pass länge med landslagschefen Marika Damask-Lyfors som vi har fått höra sjukskriven. Du har följt henne i många år. Så, vad händer med dig när du får höra ett sånt besked?
Nej, men hemskt fruktansvärt. Marika betyder så mycket för vårt landslag. Hon har ju verkligen, som du säger, hon har varit en konstant. Sen jag kom in i landslaget så har hon alltid funnits där. I något sammanhang. Hon har alltid funnits i svensk damfotboll. Och nu kommer hon behöva gå igenom någonting väldigt tufft. Det är viktigt för oss att visa att vi finns där för henne och visa att hon inte är ensam i det. Men det är klart att det kommer bli, ja, det är fruktansvärda nyheter att nås av. Man önskar att man kunde finnas där mer för henne rent fysiskt. Men nej, det är viktigt att vi sluter upp bakom henne och stöttar henne igenom det.
Ja, hur gör man så i ett landslag? Jag var inne på det. Och man kanske ser det som de här stora stjärnorna, men det känns som att det också ni är människor som känner varandra. Liksom, hur slutar man upp för varandra fast man är på olika ställen av världen och olika jobb och så vidare?
Men det handlar ju om att konstant liksom ha en connection på något sätt. Man kan alltid höra av sig på sms, man kan alltid ringa och så vidare. Så att det finns många sätt att sluta upp bakom någon som går igenom någonting tufft. Och för min del så var det att liksom skicka ett sms där jag önskar henne lycka till i allting, att vi finns här för henne och vi tänker på henne hela tiden. Och det vet jag att det är nästan troligtvis hela landslaget har gjort samma sak. Så jag hoppas att Marika stärks av det. Och de som är på hemmaplan får ju också dra ett tyngre lass åt detta när rent fysiskt också.
Det kortsiktiga målet för Magdalena Eriksson just nu.
Men det är ganska konkreta. Det är vinna ligan, vinna cupen, komma ur Nations League-kvalet på absolut bästa sätt. Men framför allt att vinna en massa matcher mot Irland i juni.
Jag kan inte hålla med, men jag är ändå så nyfiken på längre tid. Du har inte bestämt, du ska ändå stanna inom fotbollen här, men ta det 5 är för kort. Men 7 år framåt då kanske du, nej 10, då är det slutat.
10.
10 år. Vad, om du skulle gissa idag, vad du skulle ha för roll då? Det kan ju ändra sig imorgon, men om du skulle gissa idag?
Men jag tror ändå mycket på att växa med erfarenhet. Det var så jag har jobbat i hela min karriär, så att jag kommer inte att sluta fotboll och vara så här, nu ska jag bli huvudtränare i Chelsea. Det är jag redo för. Nej, så kommer inte jag funka. Så jag tror att jag kommer vilja börja som assisterande och tränare någonstans eller tränare för något ungdomslag för att liksom få massa erfarenhet och se om tränarjobbet är någonting för mig, om jag tycker att det är lika kul som jag tror att jag kommer tycka, men också få många år av liksom erfarenhet och träning i att faktiskt vara en tränare. Jag tror att det är, ja, det vet ju du bättre än någon annan, men jag tror att det är mycket, mycket svårare än vad vi spelare tror. Och ja, jag tror så, assisterande någonstans. Inget superflashigt, inget glamoröst, men det är så jag tror att det kommer bli.
20 år framåt då? Då har det varit det 10 år. Vad gör du då då? Vad tränar du för lag då?
Nej, men då är hela världen öppen. Då skulle jag absolut kunna tänka mig att vara tränare i Chelsea, i Bayern München, svenska landslaget. Alltså jag är ju så, alltså, om jag går in för någonting så kommer jag göra det 100%. Då kommer jag vilja bli bäst. Kommer jag vilja bli den bästa tränaren. Om jag har talang för det eller inte, det har jag ingen aning om. Men det får vi se.
Chelsea-jobbet är ju faktiskt ledigt än så länge. Och nu är du mitt i karriären, vet jag. Men om du skulle ringa behöver en assisterande till någon. Chansen kommer nu, Magda.
Nej, där är jag absolut inte i mindset eller i karriären. Men om 10 år kanske.
Det här var en närkamp. Det är du bra på fotbollsplan. Jag vet inte vad du tycker om den här närkampen.
Mycket bra.
Mycket bra. Jag vill tacka dig väldigt mycket för att du delar med dig. Uppskattat.
Tack själv.